Det här är Sydsvenskan.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 331. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap i studion av Max Wiman och Fredrik Lindstrand.
Hej.
Hej. Hej,
hej.
Hej.
Idag så ska vi prata om den ganska märkliga match som Malmö FF genomförde hemma mot IFK Göteborg i söndags. Vi ska blicka fram emot det som väntar efter landslagsuppehållet, det vill säga bortamatch mot Allsvenskans formstarkaste lag på arenan där MFF har förtvivlat svårt att vinna. Och försöka hinna med ett litet svep med landslaget och utlånade MFF-spelare. Men allra först detta. Max, du har jobbat på Sydsvenskan i över 40 år. Du och jag har varit kollegor i drygt 20. Klockan är i talande stund 8.55 och jag måste fråga, är detta det tidigaste du någonsin har varit på jobbet? Jag kan inte påminna mig att
jag tänkte, var ska du landa i detta? Nej, det är inte så vanligt att jag är så tidigt. Men under de åren när jag basade så fick jag ju rätt ofta vara tidigt på jobbet. Ja. Så
att säga. Var det ungefär nio då?
Alltså? Ja, det hände det. Ja. Däremot har jag varit tidigare på jobb, mycket tidigare på jobb, men inte i huset.
Nej, det är en annan sak. Det är en annan sak.
Men ja. Det är sant. Morgonen är inte min bästa gräns. Så är jag lite extra grinig idag så kan det bero på dels på att det är tidigt och dels att Pilansvägen var avstängd på vägen hit.
Ja, det är kämpigt alltså. Som jag sa till Max när han klagade på detta när han kom in, så sa att det skrev ju Sydsvenskan om redan i våras. Så det vet ni var ni kan läsa om sådana viktiga trafiknyheter i god tid.
Irritationen bottnar ju lite grann. Vi bor ju på Limhamn och den stadsdelen har ju varit avstängd mer eller mindre nu ett halvår. Så att
Fredrik, har du något att tillägga? Nej.
Nej. Inget om trafikläget. Jag är ju en vettig människa och cyklar.
Ja. Han tar cykeln,
så slipper man ju sen.
Cykeln till triangeln utan att tappa nyckeln.
Precis.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Uttrycket en match med två ansikten är ju ganska rejält slitet nu för tiden. Men sällan har det väl varit så befogat som efter MFF i Göteborg. Och innan vi går in på detaljerna kring vad som hände i första respektive andra halvlek så vill jag ställa denna övergripande fråga. Hur kan MFF använda det här oavgjorda resultatet framåt?
De tog ju en poäng med sig och tog in en poäng på topplagen. Det är väl det de kan ta med sig. Du sa en match med två ansikten. Höll på att första halvlek hade väl MFF inget ansikte.
De tappade det
fullständigt. Jag vet att vi får kritik ibland för att vi är för negativa och vi är för kritiska. Men det är ju faktiskt vår roll att se både positivt och negativt.
Då försökte jag ställa en positivt riktad fråga här.
För att jag skulle bara försöka komma till samtalet. Nej, men alltså den första halvleken mot Göteborg måste ha varit en av de sämsta som jag har sett på många, många år. Frapperande dåligt. Och det man kan ta med sig då positivt är väl att ska Malmö FF ha någonting med den här toppstriden att göra till slut så måste man ha den energin och den direktheten att vilja gå mot mål som man hade stundtals i andra halvlek i alla fall, tycker jag. Det är, alltså, vi ska väl fördjupa oss mer kanske, men man kan ju inte fastna i ett spel där man inte kommer någonstans. Eller, alltså, vad hade man nu igen? 73-27 i bollinnehav i första halvlek utan att det händer någonting. Det håller ju inte.
Nej.
Rent, om man ska ta med sig rent den direkta effekten är att det är väldigt mycket bättre att hämta upp 0-2 till 2-2 än att tappa 2-0 till 2-2. Så där finns väl en liten effekt av att bygga på att man avslutade flaggan i topp, kanske vi inte ska säga, men on a positive note. Det var alltid något. Sen så såg jag någon rubrik om att jag tror det var intern tv. Jag vill inte göra reklam för den, men gjorde det ändå. Att Rydström sa att motståndarna vet att matchen mot MFF aldrig är över. Det finns väl också en effekt, men det känner jag att det visste de nog redan. 14 av 46 mål som MFF har gjort den här säsongen, alltså 30%, är gjorda den sista kvarten. Och i fem matcher så har man antingen räddat poäng eller avgjort med 15 minuter kvar. Så att, ja, det är ju ett välkänt faktum att MFF är starka, de är vältränade och de har ju också en ruskig bredd. Man kan slänga in spelare som förändrar matchbilden. Och även den här bredden gör att Rydström också kan ändra i positioner och formationer på ett sätt som gör att MFF blir rätt svårfångat. Så det är väl vad de kan använda det framåt till.
Det man kan använda det framåt till möjligen också är ju att det började ju väldigt fint, tyckte jag, med ett nytt häftigt tifo som i sin enkelhet igen, där man hade gjort flaggor av de pokaler MFF har vunnit i Allsvenskan och kuppen genom åren. Alltså just i, vad ska vi säga, den här fighten med Göteborg, så var det ju klar glimt i ögat. Sen blev det ju faktiskt rätt mycket burop, eller väldigt mycket burop med all rätt stundtals. Men ändå så lyfte ju publiken och hjälpte laget väldigt starkt i andra halvlek. Och det är väl också någonting MFF ska ta med sig, liksom att man har fullsatta läktare i princip hela hösten ut nu. Har man rätt energi i laget så tror jag att man kan vinna många matcher på energi och publik, om jag uttrycker det så, på hemmaplan.
Om vi då dyker lite djupare ner i matchen och söker bena ut här, varför var det så stor skillnad mellan första och andra halvlek?
Det är ju enkelt att vara sådär stygg igen och nämna ett namn och säga Yusuf Ceesay. Det är synd om spelare som inte fungerar. Vi har varit inne på det flera gånger den senaste tiden, men det är någonting i hans spel som inte fungerar. Han var ju involverad för mig i båda målen som Göteborg gör. Och återigen så körde det fast offensivt på den kanten. Och det är inte så att laget står och faller med den insatsen. Men jag tror att bytet mot honom, systembytet i paus och in med Taha Ali istället, förändrar ju matchbilden betydligt. Alltså, när vi pratar energi, Ali hade väl inte sin bästa match, men han visar ju jättemycket energi. Det händer saker, det rör runt och det blev tryggare bakåt.
Jag tycker också det är svårt. Jag tycker inte att Yusuf Ceesay egentligen ska han får ju klä skott för den där första halvleken, men det är ju inte riktigt rättvist heller. Sebastian Anasi är bedrövlig. Isak Estelin är osynlig. Oliver Berg sliter, för man kommer inte loss nästan någonting. Alltså, vi kan ju egentligen gå igenom nästan hela laget. Pontus Jansson, inte heller fantastiskt vid målet. Moisander, inte vid något av målen heller egentligen. Det är möjligt att Johan Dahlin ska ut och faktiskt, i alla fall åtminstone på det första, andra målet kan han nog inte riktigt, eller kanske stå lite långt till höger i målet på andra, men det är inte säkert att han har tagit den där ändå. Men det är inte så att han äger sitt straffområde på det första inlägget. Alltså, det går att hitta väldigt mycket. Jag kan bara egentligen bara förklara det med någon slags psykologisk aspekt, att man tar en kämpaseger uppe i Uppsala och känner att där snacket efteråt är, ja, det var inte vår bästa match, men vi vinner ändå det här tuffa, vi kämpar oss till den här matchen. Och så tänker man när man kommer ut på, nu är det hobbypsykologi på hög nivå här, men när man kommer ut hemma, att nu ska det lite gå av sig själv, och man vet också att IFK Göteborg har haft en tuff säsong, och då väljer man att inte riktigt kanske titta på de här tre senaste matcherna de har gjort. Och man vet ju också att Marcus Berg inte är med, och det är en tuff smäll för dem, och sen så skadar sig Dahlberg på uppvärmningen. Och jag tror att man tar lite för lätt på den uppgiften helt enkelt. Ofta så flyter det ju på hemmaplan bara, men det gjorde du verkligen inte den här gången.
Mitt resonemang är väl också lite hobbypsykologi. Jag menar, det är inte så att, det är precis som Fredrik beskriver, att hela laget var ju dåligt i första halvlek. Men jag tror att en del av det bottnade i Ceesays insats som påverkar laget förmodligen ganska mycket.
Men kan man verkligen dra det så långt som att säga att han påverkar energinivån hos hela laget?
Kanske i någon mån, men det är ju inget, i så fall är det ju inget gott betyg till laget igen, så att det blir liksom en cirkel av det också. Sen gjorde ju tvingades ju MFF också till, påstår de i alla fall, en senisk ändring i att Busanello inte spelade. Och jag vet inte vad det betyder. Jag var ju på träningen dagen innan och då satt Busanello bredvid och var inte ens med. Så att jag vet inte, de borde väl ha varit lite förberedda på det. Men
han var ju ändå i startelvan.
Ja, han var insatt i den, ja.
Så att en sen ändring var det ju.
Ja.
Mm. Ja, det är väl också en aspekt av att man får en helt ny vänsterkant ganska sent på match. Men jag tycker ändå att laget ska... Det ska man kunna hantera. Det är liksom på inget sätt en undanflykt. Och det är inte, med tanke på vad IFK Göteborg saknar, så är ju det är ju ändå snäppet värre, skulle jag säga.
Men prata ledarskap och driv och sånt, så också där Pontus Jansson hade ju ingen bra första halvlek, precis som alla andra. Däremot i andra halvlek så visar han ju verkligen med energi. Och nästan lite galna utflykter längs högerkanten. Alltså, han driver ju verkligen laget där. Och jag tror att de egenskaperna är superviktiga i Malmö FF. Att, när ingen visar det i första halvlek, då är det ju svårt att tro att laget ska kunna vinna. Jag hade ju svårt att tro i paus att de skulle kunna vända det, men det var ju ett helt annat lag i andra halvlek.
Vi har ju varit inne lite på det här med hur det här laget skulle, eller det här spelet skulle funka i Europa, och pratat lite om att på det viset, när man sätter det här spelet, så det här relationismbaserade spelet, och att det är kanske bra då att man bara har allsvenskan att fokusera på för Europa, så måste man ha en annan plan, för där är motståndet så pass bra. Nu tyckte jag man fick se någon slags försmak av det. Jag ska väl inte höja upp IFK Göteborg till någon slags internationell nivå här, men de spelar väldigt smart efter sina förutsättningar. Det är nästan hela tiden så har de en mittback som lyfter upp på en mötande, ofta anfallare då, som skarvar den vidare till en ytter, till en anfallare som går i djup. Och detta sker gång på gång på gång. MFF har jättesvårt att samla ihop det här i första halvlek. Och det här, så här spelar ju jättemånga lag i Europa. Att man är snabba, och det kan de göra även... Nu blir det ju lättare för IFK eftersom MFF trycker upp så som de gör och äger så mycket boll, så att det blir ett kontringsspel som är ganska vast. Men europeiska lag kan ju klara av att göra det även när lag inte står så högt upp. Så ja, det blev liksom, det måste ju bli någon slags väckarklocka, att man måste kunna plocka fram ett annat spel när motståndaren uppträder. Så man kan liksom inte bara köra på, utan man måste förändra någonting ute på plan. Och där kan man ju också säga vad som saknas, lite ledartyper offensivt som faktiskt gör någonting annat och får liksom hittar andra vägar och så. Och det är också ett underbetyg till Kestilin och Nanasi och Berg och gänget där framme, som faktiskt måste prestera bättre i ett sånt läge.
Är det en koppling till det? Brukar väl inte, vad ska jag säga, brukar inte lyssna för mycket på experterna på TV, för jag tycker att det kan bli för mycket ibland. Men de hade ett rätt intressant resonemang om fasta situationer, eller rätt sagt frisparkar. Just apropå det här att stå högt med laget. Det är ju frapperande hur mycket MFF släpper in bakom backlinjen bara för att man vill stå så högt i banan. Och jag tänker på det Fredrik är inne på med internationellt spel, så kommer ju internationella lag att döda MFF om man ställer upp på det sättet.
Ja, det krävs ju kanske också att man har en lite annan typ av målvakt då, ja, tänker jag. Precis, som är lite, vi har ju pratat om detta.
Ja, vi pratade om det förra gången, va?
Du vill ha en Neuer där bak?
Nej, men jag, alltså, en enkel jämförelse. Alltså, hade man haft Robin Olsen som målvakt, han spelar ju längre ut i straffområdet på ett helt annat sätt än vad Johan Dahlin gör. Sen så har ju, anser jag att Dahlin har förtjänster som inte Robin Olsen har. Men just spelet ute i straffområdet är ju Olsen klart vassare på. Men om man då bryter där och tittar på andra halvlek istället. Varför blev det så stor skillnad? Vad gjorde MFF annorlunda?
Alltså jag måste säga, nu ska jag vara lite motvalls här, men jag och så här, om MFFs första halvlek var överstryken eller liksom avramlad postryttare.
Så tycker du att den andra är överskattad?
Så måste jag säga att den andra är kanske 3+. Alltså så bra är den. Den ställs ju i kontrast i den första, och då framstår ju, men du skulle ju liksom kunna skickat ut Hyljes P15 liksom. Man är ju också imponerat i jämförelse med det. Nu tar vi Hylje igen som ett exempel. Men det skulle kunna vara vad som helst. Liksom. Jag tycker inte att man är så bra. Visst, man dominerar mer, man skapar mer. Men det är fortfarande väldigt mycket inlägg som Blåvitts keeper får ta i skopan. Det är liksom ganska hög felprocent i de avgörande lägena fortfarande. Så det är, ja, bra halvlek förstås. Men man får ju också komma ihåg att man möter ett bottenlag inför fullsatta läktare. Ett bottenlag som liksom ha med sig sin säsong och allt vad det betyder när man leder med 2-0 och man får en straff mot sig tidigt i andra halvlek. Liksom, alltså, att inte MFF skapar mer tycker jag egentligen är. Det kan ju låta konstigt om man tittar på statistiken med antalet avslut och även avslut inne i boxen och sådär, men jag upplever det inte som att det är sådär vansinnigt mycket farliga lägen.
Men finns det inte någonting här med kvantitet i förhållande till kvalitet? Alltså, vi har ju ofta klagat på att det är för lite avslut, att det passas, att man hela tiden letar efter ett lite bättre läge. kan man inte, skulle man kunna se den här andra halvleken mer som en liksom, alltså en, att de två målen som kommer, att det är liksom en effekt av anfallsvolymen, så att säga.
Jag tänkte lite runt det, alltså jag tycker väl inte heller att jag vet inte, alltså hur det andra halvlek har tolkats, det kanske har låtit som att den var fantastisk, men jag tycker inte heller den var det, men därmed så var det ju så stor skillnad gentemot första, så det var ju liksom där den stora knuten var. Men jag tror att Malmö FF med de spelare man ändå har i truppen, man har en väldigt bra trupp, faktiskt, om man nu vill vinna allsvenskan, och det vill man givetvis, så måste man liksom bortse lite från det här med hur man spelar och utnyttja det man är bra på. Har man individuellt starkare spelare och kan skapa tryck genom att bara skapa tryck, så är jag inne på det du säger, Fredrik, alltså att skapa massor av chanser, så blir det också mål och då kommer du vinna de flesta av de här matcherna som man på vägen nu har tappat bort. Sen får man kanske resonera annorlunda. Vi kommer komma in på Hammarby borta, det är en annan typ av match, så att säga. Men MFF måste ju visa ett självförtroende att döda motståndarnas spel fullständigt genom att flytta upp och vara aktiva offensivt på ett helt annat sätt under mycket större delar av matcherna. Sen är det fint att man vill bygga ett spel, och vi såg väldigt mycket bra av det i våras. Men eftersom det inte funkar, så måste man ju liksom hitta någon medelväg om man nu ska vill vinna matcher. Och alla tränare säger att det går ut på att vinna fotbollsmatcher.
Nej, men det jag håller med om. Sen skulle jag också vilja ta ytterligare en aspekt som gör att MFF faktiskt hämtar upp det här, och det är att man byter in Stefano Vecchia. Nu var ju för sig inte det något genidrag, för att det var ju nog planen redan från början. Han är inte riktigt i fas för att spela 90 minuter än. Det var vi inne lite på i förra podden också, och så fick vi ju svaret där då inför matchen att han är inte riktigt där än, men när han kommer in så får MFF en helt annan tyngd i anfallsspelet, och han betyder jättemycket för den här slutforceringen där MFF ju då får in bollen, och man ser att kan MFF använda honom från start istället i en allsvensk avslutning, så får man liksom, jag ska inte säga att man får en dimension till kanske i sitt anfallsspel, men man får ju en helt annan tyngd.
Man får ju en anfallare till mer eller mindre, även om han inte är renodlad sådan.
Men är det liksom jag tänker, för det blev ju ändå ett tryck på planen och på stadion i andra halvväg som det var ett tag sedan man såg. Varför lyckades MFF med det nu och inte matcherna mot Mjällby till exempel? Är det så enkelt som att man kan förklara med vilka spelare som är tillgängliga?
Ja, och att man har lite marginaler. Alltså spelar du Mjällby-matchens andra halvleken då massa gånger, så gör ju MFF, då kommer de ju liksom åtminstone få med sig ett oavgjort resultat några gånger av de av matcherna, en majoritet av gångerna till och med. Så att lite, sen så handlar det också om att Martin Olsson faktiskt skjuter mot Mjällby, så kanske han hade tittat efter ett bättre läge. Men de har man ändå inpräntat det någonstans att måste ta de här avsluten. Några kommer ju gå in liksom. Sen så är det ju möjligt att Martin Olsson bara sätter en av tio där, men nu var det den tionde gången.
Enligt honom själv sätter han dem ganska ofta.
Ja. Är det så?
Han sa det på träningarna han satt dem.
Ja, men då så, då är det klart. Nej, men om det är så, varför skjuter han inte ännu mer då?
Ja.
Det saknades ju inte lägen liksom.
Nej, men det är väl så. Man räddar en poäng för att man släpper på gas, eller man trycker på gasen och släpper på bromsen och släpper sin spelidé. För det var ju inte samma envisa letande efter ett bättre läge, så att säga. Sen däremot så är det ju fortfarande så att man måste ha bättre kvalitet på sikt vad det gäller, inte minst inlägg och inspel. Inspel var ju också en sån grej som man hade mycket bättre kvalitet på i våras, när man ofta kom ner ända ner till kortlinjen och kunde...
Samtidigt är det ju så att har man fem spelare i straffområdet istället för bara Isak Kestetelin, så behöver inte inläggen vara lika bra.
Nej, det finns större chans att den hamnar.
Det är mycket större chans att någon får tag i bollen. Ni var ju inne på Josef Ceesay här inledningsvis. Om man tittar framåt då, man gick över till trebackslinje i paus. Tror ni att det kommer att bli förstahandsval nu? Eller är det fyrbackslinje fortsatt? Och i så fall är det Levicki som ska spela högerback? Eller hur ser ni resten av säsongen för MFFs del?
Jag tyckte ju efter Sirius-matchen att Levicki skulle fått fortsätta, för jag ser honom som egentligen det bästa alternativet på den positionen. Och Henrik Rydström har ju visat under säsongen att han föredrar ju en fyrbackslinje, och det beror väldigt, väldigt mycket på att i en fyrbackslinje så får Busanello plats och kan komma upp mycket i planen. Och man, det som man eventuellt förlorar med en fyrbackslinje jämfört med en trebackslinje rent så allmänt spelmässigt vinner man ju då på att man kan få upp Busanello så högt i plan och man hittar hans naturliga roll framförallt. Så att det tror jag kommer, det tror jag i möjligast mån Rydström kommer vilja fortsätta med. Men jag tror att man bedömer, alla att han bedömer att Lewicki inte bidrar offensivt på samma sätt som Ceesay. Nu får ju Ceesay inte ut så mycket av sitt offensiva spel heller, trots att han kommer till ganska mycket bra lägen, men det brister i det avgörande där. Och då tycker jag Lewicki bidrar med en väldigt mycket bättre defensiv och struktur och trygghet till laget. Och jag tycker att man kan liksom lösa det tappet på ett annat sätt, speciellt när man ändå inte anfaller så där vansinnigt mycket till höger. Jag menar, vänsterkanten är ju jag tror MFFs nästan hälften av anfallen börjar från vänster och sen så kommer ytterligare 25% i mitten och så resten ute till höger. Så att det är en ganska stor tyngd som ligger där. Men jag skulle vilja säga, om nu Rydström inte ser Lewicki som ett så bra alternativ, så tycker jag det är ganska givet vad man ska göra och sätta den klubben man vill vara. Ja, det är ju spela Skogmar eller McCauley då, de här unga talangerna. Nu är det ju läge att få in dem då. Om man inte tycker att Ceesay är tillräckligt bra, man ställde över honom i en match ganska nyligen, kommer inte ihåg exakt vilken det var nu, och man bytte ut honom i pauser, och så tycker tydligen inte då att Lewicki är det alternativet man behöver. Ja, in med talangerna då. Det är ju den föreningen man ska vara. Det är inte så svårt egentligen.
Lewicki har vi pratat med mycket om också. Han har ju haft en kämpig säsong, men samtidigt tycker jag att han förtjänar en ärlig chans. Nu han kom in som högerback och gjorde en okej match. Och då tycker jag och tycker också att han borde få fortsätta direkt nu mot Göteborg. Nu är det en tuff match mot Hammarby borta och då kanske det inte är läge att slänga in juniorerna så att säga. Men, så att jag tycker att Lewicki borde få en chans till. Och jag tycker att det är fruktansvärt tråkigt med spelare, men det är inte den första som liksom, för någon måste hamna utanför laget, och Ceesay har ju inte funkat. Sen pratade vi mycket om Sebastian Jörgensen och trodde det skulle bli bättre om inte han spelade. Det blev det ju inte mot Göteborg, men det är läge att göra en förändring där. Sen finns det ju då ett litet strimma av hopp för MFF att Anton Tinnholm kanske skulle kunna vara tillbaka i de här tunga avgörande matcherna på slutet, och det tror jag skulle betyda enormt mycket. För ju mer jag tänker på det så känns det som att han, tror vi pratade lite om det förra gången, att han är liksom den felande länken, både som högerback och som ledartyp.
Vet ni vad, det finns ett tecken i skyn här också på att spela Oskar Lewicki som högerback mot Hammarby borta. Senast MFF vann nu mot Hammarby borta, var 2016. Uppe på plasten på Tele2. Då spelade Oskar Lewicki i högerback.
Var han sån sak? Mm. Vem var med i den backlinjen?
Han spelade bredvid Kari Arnason, innanför till vänster Frans Brorsson och sen Paco Nate. En tung backlinje.
Så är det tunn eller tung?
de släppte två, men det var en 3-2 seger.
Vidare i laget så är jag lite nyfiken på vad ni säger om det centrala mittfältet med Sergio Peña och Lasse Berg Jonsson. De har fått ganska många matcher på sig nu att spela ihop sig. Hur funkar det, tycker ni?
Nej, jag tycker inte det funkar så bra.
Jag kände att frågan var lite ledande.
Ja, det var det.
Nej, men mycket ledande frågor.
Det är som att de tar ut varandra lite. De lyckas inte hitta en speciellt tydlig rollfördelning. Det är ju inte samma sorts spelare liksom, men det är som att Peña trivdes väldigt, väldigt bra att spela med Hugo Larsson och Anders Christiansen. Han fick liksom tid att göra det han är bäst på. Ingen LBG springer inte riktigt på samma sätt, rör sig inte på samma sätt, och det är hemmapenja, tycker jag. Sen så har de ju båda problem med det fysiska spelet, och det är kanske överraskande i norrmannens fall framförallt, att det är lite för lätt att rinna igenom på mitten i MFF. Och sen också de här crossbollarna som man såg så mycket videos på innan Bergonsen skrev på det. Det är inte riktigt så lätt att slå dem när man möter låga försvar i Malmö FF. Det är en annan sak att spela, ja, när det är mer öppen matchbild. Man får inte så ofta den chansen i
MFF. Men det
i
kan
MFF.
Inte vara därför han är värvad.
Inte enbart det förstås. Men jag tycker det som...
Måste jag ha sett liksom att det här, såna, de ytorna kommer vi inte ha.
Nej, det, nej, men det var ändå en sån stor del av hans spel, de här öppna passningarna och de här, alltså slå ut lagdelar med sina, med sitt vassa passningsspel. Det pratade så mycket om det inför, man har inte sett så mycket av det, och då kan man ju ofta kompensera det med ett starkt duellspel, och jag vet inte, jag tycker inte jag har sett det heller riktigt, för att IFK är ju mycket bättre i kampmomenten i den här matchen, framförallt i första då, men då var de ju bättre på mycket, men man måste ju börja där någonstans, vinna duellerna.
Jag tycker problemet med Berg Jonsson är att han inte ens tittar efter de här crossbollarna, han tittar hela tiden bakåt först. Väldigt, väldigt försiktig i sitt spel och väldigt och det när MFF var som bäst i våras, det var ju samma sak med Sergio Peña då, att Peña hittade ju de öppnade passningarna fast det var låga försvar de mötte, därför att det gick mycket, mycket snabbare. Och nu står man stilla och slår ofta 2-3 passningar snett bakåt, sen börjar man titta framåt. Och då är det liksom redan för sent. Så att det handlar ju väldigt mycket om tempo. De borde ju kunna fungera bättre tillsammans än vad de har gjort så här långt. Sen tar det tid naturligtvis att hitta varandra. Men det ser för saktfärdigt ut. Och jag håller med om att det fysiska spelet är... Framförallt Berg Jonsson tycker jag har problem med det. Peña drar ju till lite i överkant ibland istället. Men.
Kan vi väl, när vi ändå är inne på innermittfältare, nämna att Seby var tillbaka på bänken igen. Och det kan man väl se som ett, därför att det blev ju aldrig någon flytt för honom. Så att nu är han ju tillbaka då och slåss om en plats i laget. MFF höll ju honom utanför för att de ville inte att han skulle, när ändå var sagt att han skulle lämna, så ville de inte att han skulle stå i vägen för någon annan där. Men nu är han tillbaka igen.
Men känner ni ni känner uppenbarligen att det är det någonting som saknas på det här innermittfältet? Är det med de spelarna som MFF har i truppen nu, är det Rosengren som är den spelaren?
Ja, det får man väl säga. Man behöver ju någon slags dynamo där lite mer. Någon som löper upp och ner i plan och drar isär motståndarna. Det blir lite för statiskt tycker jag som det är nu.
Jag tycker, alltså, vi pratar om avsaknaden av Hugo Larsson, tror jag nästan är större än Anders Christiansen faktiskt. Och Rosengren kan ju möjligtvis vara den som i någon mån kan kompensera det genom att löpa mycket mer i utled och röra sig. Jag tror att för han var hel och komma in i laget så kan det förändra bilden. Sen är frågan på vems bekostnad han ska spela och hur man ska formera laget. Men de får nog ställa ett rätt stort hopp till honom.
Hugo Larsson spelade ju från start i
precis,
Frankfurt
nu. Och i matchen innan fick han hoppa in och fick, alltså, hade statistiskt väldigt höga värden och fick väldigt mycket beröm.
Ja, alltså det,
jag tycker vi bara slinka in om man tycker att vi klagar för mycket den här matchen och kanske den senaste tiden. Jag såg att Twitterkontot Skånelaget, som ofta presenterar intressant statistik, att snittet i omgång 10 till 20 det här året är det sämsta MFF presterat över en säsongstredjedel sedan MP Magnus Persson våren då 2018. Så att när man sätter det liksom det här de senaste tiden i en nutida historisk kontext, så är den är ju väldigt, väldigt svag. Sen kan vi ju hitta anledningar till det, men man ska också komma ihåg att MFF har ju en ekonomiska förutsättningar som är unika i Sverige, så att ja, man har tappat Hugo Larsson, det visste man att man skulle göra. Och man har tappat Anders Christiansen, det visste man inte att man skulle göra. Så det blev ju förstås en omvälvning, liksom en MVP-spelare då. Men ja, det, man kan säga kritik är befogad sett till hur det har gått det senaste. Oavsett att man tappat Anders Christiansen och Hugo Larsson, så ska man inte kunna prestera så svagt.
Nej, jag tror man måste titta på just MFFs prestationer. Man kan liksom inte titta på tabelläget i sig själv. För att det är nästan föremål för en vetenskaplig undersökning, höll jag på att säga, hur Malmö FF kan vara kvar där uppe i toppen med det som har hänt i tabellen. Att liksom både Elfsborg och Häcken har om vartannat tappat. Och nu närmar sig Djurgården bakom. Jag tror fortfarande inte att de hinner i kapp, utan ett av de tre lagen där framme kommer att vinna. Men det är anmärkningsvärt att MFF med det spel man har haft och den poängutdelning man har haft fortfarande har en jättechans att vinna guld. Och det är ju den, om vi nu ska vända saker igen, det är ju den som Malmö måste ta vara på nu. Alltså man har en fantastisk höst. Höstmatcher är underbara, framförallt här i Malmö på stadion. Det finns jätteläge om man släpper på hämningarna och verkligen går för det.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
För att återknyta till det som ni var inne på i början, blev den här poängen mer värd för MFF med tanke på att både Elfsborg och Häcken förlorade?
Jag tycker det viktigaste var liksom att inte Malmö också förlorade i det läget, utan att man verkligen tog in en poäng. Det, liksom, det finns psykologi i det också. För det hade liksom varit en helt förlorad chans om man hade förlorat den här matchen också. Men nu tar man ändå en poäng som kan vara, visa sig vara jätteviktig i slutändan. Sen hade det ju varit annorlunda med tre naturligtvis.
Eller så får man se det som att risken att tappa Europaplatsen liksom blev betydligt större då, i och med att Djurgården kom i kant 2 poäng. De ska ju förbi, de måste ju ta sig förbi Häcken först liksom, innan de, och Häcken måste sen också ta sig förbi Malmö FF, så det är inte, Max sa det också, inte så sannolikt, men nej, men det är väl klart det är viktigt med en poäng. Det kan ju betyda jättemycket i slutändan. Jag menar, MFF har en avslutning mot Häcken borta och sen Elfsborg hemma. Att kunna gå in mot Elfsborg hemma i sista omgången och kunna vara nöjd med ett kryss, det kan ju betyda enormt mycket. För nu skiljer det 2 poäng mellan lagen. Säg att MFF vinner och Elfsborg förlorar, då är man en poäng före. I ett annat fall hade man ju varit uppe på samma poäng. Alltså det kan ju, just så viktigt kan en poäng vara.
Det är lite det du är inne på, Fredrik. Alltså det som gör situationen så raffinerad på något sätt. Man kan uttrycka det så här, tycker jag, att risken är lika stor att MFF missar Europa som sannolikheten att de vinner guld. Alltså, och det, då menar jag så här att tittar vi bara på tabellen så är det ju de, guldmöjligheten är ju jättestor. Men prestationen på planen måste ju nå en annan nivå. För att om man fortsätter att prestera på den nivån som framförallt första halvlek mot Göteborg, men rent allmänt nu här, då är ju risken jättestor att man missar Europa som det ser ut nu. Och att Elfsborg eller möjligtvis Häcken vinner Allsvenskan och Djurgården tar andra eller tredje plats.
Just nu känns ju Djurgården som det hetaste av de här 4 i toppen. Men det, som sagt, det avståndet är ju jobbigt som de har. Som det känns nu så håller jag det som ganska sannolikt att man faktiskt kan ta sig förbi Häcken. För Häcken har ju stora problem nu. De har ju haft ett någorlunda tufft schema. Man ska inte överdriva att det är tufft att spela 2 matcher i veckan under en kort period där. Men mycket tuffa tapp, och vi pratar om MFFs tapp, men jag tycker inte de riktigt kan mäta sig med vad Häcken har blivit av med här i sommar. Och det är mycket nya spelare som ska in, och de har haft lite medgång under en period med några övertidssegrar, men nu blåser det åt andra hållet där istället. Så att vi får se vad som
händer i Skottland.
Förutom i Skottland, där blåser det rätt, ja. Men
jag undrar, måste man ju skulle man ju ta ett större grepp om någon gång svenska lag mot skotska i Europa?
Alltså den svenska lag vinner alltid.
Den plusstatistiken måste ju vara helt enorm.
Ja, men faktiskt. Nej, men och tittar man liksom omgång för omgång var ju det här en omgång där egentligen MFF hade den lättaste uppgiften av den här toppfyran och inte riktigt lyckades vinna den. Alltså, Värnamo borta är ju inte en enkel match. Och sen så blev det som det blev. Elfsborg fick sin keeper utvisad efter 20 minuter. Då är det ju uppförsbacke. Sen ska ju Häcken kanske såklart slå Degerfors. Men alltså ett bottenlag på bortaplan, när det börjar dra ihop sig, det är inte så lätt det heller om man kommer från en Europamatch och sådär. Så att, ja. Det blir ju svårare nästa omgång. Då har ju MFF Hammarby borta då. Så Djurgården och Värnamo hemma. Elfsborg, Kalmar hemma och Häcken och Halmstad hemma.
Ska vi prata om lite halvtrista saggiga saker också, så var det ju så att matchen bröts efter 0-2 målet i första halvlek på grund av upprepade förseelser med inkastade föremål. Alltså 2 tillfällen var det. Och Göteborgs 2-målsskytt Abner, är det Mucolli eller Mucolli? Vet inte det.
Mucolli sa de nu på tv, men
det betyder ingenting, tänker jag. Ja, ja.
Vi kör Mucolli. Vi kör Mucolli med självförtroende.
Han fick hur som helst kritik i Discovery Studio av Alexander Axén och Per Hansson, som menade att han provocerade norra läktaren. Var den kritiken befogad, tycker ni?
Isak Gestelin riktade också kritik mot McCauley via media, bland annat Sydsvenskan efteråt, var ju ganska hård mot honom och tog upp att man får tänka och jag tycker att man ska rikta den kritiken mot de som förtjänar den, och det är personerna som kastade. Det är inte, vad jag vet i alla fall, förbjudet att fira ett mål. Och jag tycker faktiskt inte att det i de här fallen rörde sig om någon överdriven uppvigling. Det var liksom någon knuten näve, alltså sådär, yes, mot klacken. Man får ju ha med sig här att en spelare får ju höra ett och annat från en motståndarklack. Det måste vara okej att svara med ett jubel. Sen så finns det ju liksom, alltså det finns ju liksom hångester som är över gränsen och som jag tycker, det, där får man ju liksom bestämma någonstans att ja, man kan inte göra precis vad som helst, men det här tycker jag verkligen inte var över gränsen. Och jag tycker väl liksom kanske att det lite speglar ett problem som svensk fotboll har nu, för vi kan ju dra in de här hoten mot FCK-träningen också där man liksom också någonstans lite grann, jag ska inte säga att man ursäktar beteendet, men det är liksom, vi får ställa in där för det hade blivit otrevligt och det var onödigt att fira där för att det blev otrevligt. Och alltså, är det så svårt för Isak Gestelin att säga, jag är jäkligt besviken på de personerna i vår klack som kastade, de förstör för oss. Han behöver inte dra alla supportrar över en kam, och jag tror verkligen inte att alla supportrar känner sig träffade heller.
Det var ju enligt samma tv-studio lite eller vad ska man säga, osämja i klacken där kring vad som hände.
Jo, det är klart, men det står där 4000 människor, så det är ju majoriteten av dem tycker det här var vansinnigt naturligtvis. Så är det ju.
Men har spelaren någon skuld i
detta? Ja, jag vill ge spelaren lite större skuld än vad Fredrik gör. För jag tänker tillbaka på när Sören Rex firade upp i Göteborg och stod ute på mittplan och firade. Jag kommer inte ihåg exakt vad han gjorde, men han firade, han gjort mål och blev varnad. Jag tycker det är en självklar varning på Göteborgsspelaren i detta fallet. Jag tycker, ja, men det, han har inte där att göra.
Nej, jag menar bara att undvika att säga namnet.
Det var inte medvetet, förlåt. Det var inte medvetet.
Men han var då här där, det är ju han på planen, där har han väl att göra?
Nej, jag tror till och med han var utanför planen.
Ja, men kommer det ett inlägg från höger som är vänster och då springer man naturligt ut.
Ja, det var ju faktiskt att han fortsatte sin löpning ut mot, liksom, vände, och sen stannade han och vände sig.
Ja, mot klacken, ja. Och det är alltså så att enligt regelverket då, det var därför Sören Rex blev varnad, så är det varning. Du ska inte fira provokativt mot klack. Så att en liten del har han i den, men det är naturligtvis den lilla delen. Vad det gäller den andra delen så är vi, Fredrik och jag, helt överens, och jag tycker att det är tröttsamt att vi ska behöva sitta och prata om det gång på gång. Det finns bara en enkel lösning just nu, och att det måste bli konsekvenser. Så upp med nätet över norra kortsidan resten av säsongen. Inget snack, inget tjafs om att vi guldmatch ska bort eller någonting annat, utan upp med nätet. Det här är inte acceptabelt. Och, jag vet inte, jag tyckte mig se att det var flaskor inne på planen också. Det ska inte ens vara möjligt om det inte var plastflaskor.
Men, nej, det är nog sådana pet-varianter.
Ja. Men det är inte okej. Okay, alltså. Vi måste få stopp för sånt här.
Apropå då, saker som är trådiga i samband med match, så vill du också prata om tidsfördröjande insatser. Max.
Och det har inte med mitt något griniga morgonhumör. Ja. Jag vill säga två rubrikord, eller vad vi ska kalla det. Fältsjukhus och falafelvagnen.
Nu blir man ju nyfiken.
Är det någon av er som kommer ihåg falafelvagnen?
Nej.
På Malmö stadion så avskaffade man bårbärarna, eller så här, det gjorde man inte, men man hade en falafelvagn. Det låter konstigt med falafelvagn. Det var en golfvagn som det stod falafel number one på. När någon spelare blev skadad och det gick för många sekunder, då körde den i ilfart ut för att hämta spelaren, och det var väldigt många spelare som tillfrisknade oerhört fort när den kom. Nu vet jag inte, nu är det väl närmast att det krävs två dubbla benbrott för att bårbärarna överhuvudtaget ska resa sig från. Alltså, vi måste komma bort från det. Det är ju, jag ska vara riktigt hård nu, 80% känns det som av det som sker i matcherna nu är spelade skador eller helt onödiga behandlingar. Det var någon Göteborgsspelare, jag kommer faktiskt inte ihåg vem det var, som liksom stod upp på planen och plötsligt bara sätter sig ner för att få behandling. Och det är det jag menar med fältsjukhus. Alltså, det var ju också, svensk fotboll och internationell fotboll var bra på väg ett tag med att man inte accepterade behandlingar, utan man såg till att ja visst, du får hjälp av planen och sen så får du behandlas där. Men nu är det långa långörer och domaren ska stå och prata med spelaren, hur mår du lille vän och vad kan vi hjälpa dig med? Och så, alltså, det här är liksom inte fotbollens idé eller idrottens idé att det ska pågå på detta sättet. Och det är inte specifikt mot något lag, det här är generellt.
Apropå det då, var det förresten rätt att Niklas Moisander fick spela vidare utan vidare åtgärd? Han såg rätt snurrig ut.
Nej, det var väldigt, väldigt konstigt beslut.
Han reste sig, ja. Försökte resa sig, ja. Upp.
Där har ju i sig läkaren ytterst ansvaret alltid att ge okej. Okay, men det var, jag tyckte det var väldigt konstigt att han fick spela vidare direkt.
Mm. Sen blev det ju upprört, apropå de här långa fördröjningarna, av att det faktiskt blev så mycket tillägg i andra halvlek. Och det, vilket ju upprörde IFK Göteborgs supportrar. Och det, jag kan någonstans köpa den upprördheten, även om jag tycker såklart att man ska lägga till när deras spelare sitter jättelänge. För det är ju väldigt många matcher det inte har varit den här typen av tillägg trots alltså liknande pauser. Och det blir lite förvirrande då. Det är väl bättre att köra som i England då, att man lägger till alltså 10 minuter eller vad det krävs, istället för att det är lite godtyckligt liksom.
Men det är väl kanske det som är hela problemet här, och som jag upplever, som du också är inne på Max, att det saknas liksom en röd tråd i detta.
Jag tycker att, och det är någonting som vi bör gräva vidare i, för vi kan inte bara sitta och prata om det här, men jag tycker att alltså domarledningen, för det är inte domarna på planen egentligen, har på något sätt tappat greppet om utvecklingen. Och det är väldigt godtyckligt. Det är inte länge sedan vi diskuterade när man bara hade 2 minuters tillägg när det borde varit 7 minuter. Jag har inte klockat den här Göteborgs halvleken. Det är mycket, 9 lät mycket för mig, men det är mycket möjligt att det var det. Men alltså, antingen så måste man hitta någon konsekvens som i England eller internationell fotboll överhuvudtaget. Eller så är det ju naturligtvis effektiv speltid som hade varit det absolut mest effektiva. Stanna klockan när spelet stannar. Så ser man liksom vad konsekvensen är av dessa ideliga avbrott.
Otroligt långa matcher.
Nej, du hade ju fått spela 230 minuter. Det är ju, jag vet att det är ett väldigt radikalt grepp. Men, eller 235 kan. Jag vet inte.
Inför matchen så var ju Göteborg formstarkast i allsvenskan sett till de senaste 5 matcherna. Nu är det enligt samma modell Hammarby som toppar den tabellen. Hur ska MFF bära sig åt för att vinna på Tele2? Senaste bortavinsten kom ju som sagt 2016, som Fredrik sa.
Har vi svaret på det, Fredrik?
Väldigt mycket mer fotbollskunniga människor än mig. Jag har ju gått bet på den frågan, så jag vet inte om jag ska ta mig an den ens. Men man kan ju i alla fall inleda med att gå in till det med ett annat mindset, där det viktigaste i första hand är att göra jobbet, tillryggalägga milen och vinna närkamperna, och sen så kan man ju kanske också ha några fler träningar på konstgräs inför matchen. För MFF är ju ett betydligt bättre lag än Hammarby sett till liksom spelarna som finns i truppen. Man borde ju kunna vinna den. Det är liksom inte så att man är verkligen inte slagen på förhand. Men sen exakt hur man ska slå Hammarby, svårt.
Nej, det är
inte så många som lyckas på senare tid. Ju.
Nej.
Man måste hitta rätt i en uppställning också som fungerar. Man får väl ha en förhoppning om att Stefano Vecchia på de här 2 veckornas uppehåll kan vinna tillbaka så mycket kraft så att han kan starta matchen. Jag tror att han skulle vara en viktig ingrediens, även om han är en offensiv pjäs. Så jag tror att Malmö behöver vinna matchen och behöver inte bara spela oavgjort. Och sen måste man ju få ordning på defensiven. Och alltså det är jättesvårt. Men man måste nog kanske tumma på sina principer och liksom välja ett spel som verkligen fungerar för att bara vinna matchen.
Alltså med tanke på hur lätt flera lag på slutet har haft att spela sig förbi MFFs mittfält, så känns det som att det behövs någon en eller annan åtgärd där. Inte minst med tanke på att det då är ett väldigt snabbt artificiellt underlag som man ska spela på.
Men man måste på något sätt utgå från att det gäller att försöka hålla nollan och så få till gärna ett kontringsspel som kan ge ett mål. Det låter det enkelt. Men
så
det är
som
liksom
MFF har försökt spela på Tele2 för.
Ja, men de har ju lyckats nu mot andra faktiskt. Lag. Ja. Vi har väl Mattias Svanberg som avgjorde mot AIK på enda anfallet de hade på hela matchen.
Djurgården,
förlåt. Ja. Så att, men... Det, Ibland brukar man ju säga att de ska nöja sig med att vinna efter riktigt grisspel, och det är väl lite så det är den här gången. Att det är tre poäng är ju otroligt viktiga, inte minst när ni nämner programmet i den här omgången. För att nu är vi så pass nära slutet på Allsvenskan också att det gäller inte att släppa till luckor.
Ja, men det var ju som vi också var inne på senast, det här att det här är en svår match. Sen kommer en samling lätta matcher. Kan även liksom ta sig an de lite lättare matcherna då, med som Degerfors borta, Varberg hemma, Brommapojkarna hemma, Kalmar borta. Om man kan liksom gå in där med en seger mot Hammarby i ryggen, så är det ju rätt skönt. Kan man ju spela lite mer avslappnat i dem istället för att liksom känna en rätt stark press.
Landslagsuppehållet kommer ju nu. Lämpligt för MFF, eller?
Brukar ju aldrig vara lämpligt. Faktiskt, men nu har man väl inte så många spelare iväg kanske, så att av det skälet kanske det kan vara ett tillfälle till samträning. Jag vet heller inte om man har någon U21-match, för de har inte spelat på ett tag nu här, och hur det ser ut där. Om man liksom kan ge spel till typ till Vecchia där och få igång. Kanske Oskar Lewicki på högerbacken om vi nu vill ha det.
Jag tycker väl att det är i grund och botten bra för MFF. Tinnerholm kommer kanske lite närmare. Vecchia framförallt får man igång igen. Man kan fortsätta och jobba med grunderna då, som man ju uppenbarligen behöver ännu mer tid på sig med för att hitta rätt med. Men det får ju de andra lagen också. De
vilka,
ju också.
Vilka har störst nytta av det här uppehållet?
Ja, det skulle jag säga Häcken. De verkar ju skrika efter vila.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Vad gäller landslaget då, så var det ju ursprungligen bara tre före detta MFF-are i den truppen. Robin Olsson, Emil Forsberg och Mattias Svanberg. Martin Olsson blev sen inkallad. Det måste ha varit skottet mot Göteborg som gjorde det. Men, och det är ungefär så det har varit i landslaget en ganska lång tid. Varför är det inte fler? Eller rättare sagt, hade det inte varit roligare med Hugo Larsson än Marcus Rodén?
Alltså vad det gäller just Hugo Larsson, så tycker jag det är betydligt roligare att få in honom i truppen. Sen låter det så negativt igen, men jag är lite uppgiven vad det gäller det här landslaget överhuvudtaget. Det känns inte särskilt spännande det här kvalet överhuvudtaget. Och man skulle, apropå Hugo Larsson, då kanske behöva höja blicken och titta mot nästa kval och våga spela in.
Det. Ja, i alla fall eftersom det verkar som att gruppen har så oerhört stor betydelse, så måste det finnas ett värde att fortsätta föryngra, rättare sagt, och få in spelare i gruppen. Ja, Marcus Rodén lär inte ha någon stor roll i de här matcherna.
Och ska jag säga det?
Man inte kasta honom under bussen.
Ja, men det finns alltid liksom en Karlström, en Ekdal eller en Rodén som kan stå före en Hugo Larsson. Ja. Och det har ju genomsyrat Jan Anderssons, tre senaste år som förbundskapten. Och, vi kan ju säga att det gällde ju samma när Andreas Granqvist spelade i Superettan, så valde han ändå honom för en blivande lagkapten i Premier League, då är Pontus Jansson, och kastade bort Benjamin Tahirovic och Anel Ahmedhodzic. Men det var liksom man gjorde ändå allt man kunde för att behålla dem. Alltså det är liksom det går, och det är liksom Quaison som går före Rooney, och Kajuste fick inte ens vara med i förra samlingen. Nu spelar han i Napoli. Alltså det är liksom, det bara fortsätter hela tiden. Det blir aldrig riktigt läge för att göra den här förändringen. Det finns alltid ett argument till varför man liksom ska hålla fast vid det gamla. Och, alltså jag tycker ju Martin Olsson-uttagningen är helt obegriplig också. Det är en spelare som sitter på bänken i Malmö FF som åker till en Hall of Fame inväljning, säger man så, istället för under säsong. Alltså, ska man belönas med landslagsplats då? Vi har Noah Larsson som spelar ute i Europa, som var i Mjällby tidigare, kanske 20 år, kanske värt att satsa på honom istället. Eller vi har Niklas Hult i Elfsborg som har gått betydligt starkare än Martin Olsson den här säsongen. Men det är liksom Martin Olsson, han har varit med förr och Martin är Martin och vi vet vad vi får. Och det
varför, tar aldrig slut riktigt. Varför blir det så här i landslaget? Men, måste det till en förbundskaptens, ett förbundskaptensskifte för att man ska göra ett generationsskifte?
Jag skulle säga det är därför det kliar i kroppen, men jag vill säga det. Det är liksom, allt det Fredrik beskriver, det bottnar ju i. Janne Andersson är en fantastisk person, har gjort jättemycket bra för svensk fotboll. Men han är ju färdig med det här jobbet. Han kommer ju inte vidare. Han är ju fast i något gammalt. Så att det är ju han. Och allt det här som Fredrik beskriver, just om man inte byter ut någon utan det trygga, det är ju liksom förbundet också, att han sitter kvar i all oändlighet innan man kan slussa in nästa U21-kapten. Eller
ja, men Sverige sparkar ju inte förbundskaptener under pågående kval. Så det har man ju egentligen aldrig gjort.
Men man
gjort.
Skulle ju gjort det inför det här kvalet. Man skulle inte, och det hade inte varit för mig att sparka honom, utan det hade bara varit att konstatera att nu måste vi komma vidare.
Ja, men han har ju också misslyckats med att liksom ta hand om den här nya generationen med en ny typ av fotbollsspelare.
Det kom försökte ju ändå i två matcher.
Ja, precis. Och sen gav man upp liksom för att... Ja, men, det finns liksom, det kommer ju en konstgräsgeneration, eller vad man ska säga, spelare som står för lite andra värden än kanske de här klassiska, lite mer Sebastian Larssoniga värdena. Det känns ju alltid som att hur vi än vrider och vänder på det, så är det att Jan Anderssons system behöver den typen av spelare, annars funkar det inte. Jag tycker liksom vi har ändå två Premier League-stjärnor i Dejan Kulusevski och Alexander Isak, och vi får inte ut speciellt mycket av dem alls. Nu blev det någon slags landslagspodd här, men det är ju, ja, det är ju såklart, om man tar Sebastian Anassi då till exempel, som ändå knackar på någon slags landslagsdörr, så ja, det måste ju kännas rätt långt borta för honom. Trots allt, det är ju svårt om han någonsin får chansen. Det är lite oroande, tycker jag.
Då återgår vi till lite mer MFF-relaterade saker. Och prata om de utlånade spelarna, det var ju... Den helgen som gick här var ju, eller senaste tiden i alla fall, har ju varit någon sorts succé för de utlånade spelarna. Noah Eile blev visserligen skadad mot Kalmar, men Mjällby vann ju ändå det derbyt. Han fick ju också lämna återbud till U21-landslaget. Hugo Bolin spelade 90 minuter när Degerfors slog Häcken. Patrick Seidio gjorde mål för Breda i derbyt i nederländska andra ligan mot Willem II, en match som avbröts. Jag har inte djupdykt i detta, men jag hade väl med situationen på arenan att göra. Det stod 3-0 till bortalaget Breda när matchen bröts.
Ja, Holland har ju haft en del problem med läktarstök på senare tid, inte den första avbrutna matchen.
Vidare så får ju Samuel Kotto lysande recensioner i Landskrona. De följde upp derbysegern mot HF med vinst över topplaget Gais. Och i samma lag så är David Edvardsson ordinarie på mittfältet. Den stora MFF-relaterade frågan här då är ju, vilken nytta har Malmö FF av detta?
Ja, men jag tycker att MFF måste analysera, man gör det naturligtvis, så det kanske är skjuta in och öppna dörrar, höll jag på att säga. Men, alltså man måste ju analysera och gå igenom vilka spelartyper det är man behöver och liksom våga att välja satsa på dem i så fall om de går bra. För det, man kan liksom inte bara låna ut en massa spelare och så hoppas på att någon får ett jättegenombrott utan att veta vad man vill göra med den. Så det är inte en självklarhet att om de här spelarna kommer tillbaka att det blir en succé. Men jag såg själv, tittade noga på derbyt HIF Landskrona, och Samuel Kotto var alltså absolut en av planens bästa spelare i den matchen. Det ger ju en eftertanke. Men man måste ju som sagt ha någon sorts plan för att de ska kunna komma in och göra nytta. Och det, nu valde man ju, det senaste exemplet är ju då Hugo Bolin som man valde bort. Liksom, från att ha satsat rätt hårt på honom i våras, plockade bort honom. Och då har ju bättre att vara utlånad. Men det är spännande med flera av spelarna. Jag tror inte att alla kommer komma tillbaka och göra succé, men jag tror att det finns förutsättningar att bara stycken kommer att göra det.
Man gläds med Edvardsson, tycker jag, som hade en riktigt tuff start i Landskrona och hamnade utanför laget. Och man har verkligen jobbat stenhårt för att slå sig tillbaka in och spela en viktig roll där nu. Och nu är de ju liksom lite häng på den här kvalplatsen uppåt, även om det ska mycket till. Men den är ju rätt tajt superettan under de två Västerås och Utsikten som har ryckt i toppen. Men om jag bara skulle gissa vilka två som liksom på sikt kan betyda mycket för MFF, eller mycket något i alla fall. Det är alltid svårt att veta vad man köper och sådär. Men tycker jag väl att Hugo Bolin och Samuel Kotta är de två som lite står ut i den aspekten, tycker jag. Hugo Bolin, jättenyttigt för honom att få speltid i Allsvenskan. Och sen är det ju lite speciellt läge när man spelar i ett lag som slåss i de nedre divisionerna, eller divisionerna, regionerna. Hur man spelar sin fotboll och så vidare, kan man översätta den till MFFs. Men bra för honom att få de här minuterna och i en annan miljö. Och Kotter då förstås, som bara 20 år, kan han spela så bra i Superettan, så är det ju spännande att se vad han kan göra på en högre nivå på sikt. Liksom. För 20 år är ju verkligen inte speciellt mycket.
Intressant, men de två försvarsspelarna här, Eile och Kotto, är ju att både Mjällby och Landskrona spelar med trebacklinjen.
Just det. Och jag tror att i fallet Noah Eile så är loppet kört redan. Alltså han kommer inte att komma tillbaka till MFF. Han kommer att gå utomlands. Mm. Nästa flytt.
Så det tror jag också. Just därför jag inte tog upp honom där. Att det känns också som att Mjällby spelar en helt annan typ av fotboll. Man försvarar på ett lite annat sätt. Och det är så svårt att säga hur han hade funkat i MFF, som man egentligen aldrig riktigt har sett honom där och spela den typen av, när man äger bollen på ett annat sätt och sätter fart på den och så, hur han passade i den kontexten. Han var ju nära Utrecht då, snackade sig om i somras, men det blev ju inte någonting av det, får man väl säga, var på tur. Det är en ganska turbulent klubb. Jag tror det var bra att han höll sig hemma, så att säga.
Sen Samuel Kotto satt ju på bänken en hel del i våras, men var ju aldrig nära spel då, så jag tror han mår verkligen bra av att få spela. Men det är ju så också att situationen i Malmö FF förändras ju rätt mycket just vad det gäller mittbacksidan. Det är ju svårt att se trots allt att Niklas Moisander spelar även nästa år. Lasse Nilsson har försvunnit. Chalus bör inte komma tillbaka till Malmö FF. Han bör aldrig ta en plats före Samuel Kotto i trupp. Plötsligt finns det ju faktiskt en möjlighet att, om man utgår från hur laget ser ut nu, att Samuel Kotto skulle kunna vara tredje mittback. Och sakta börjar spelas in nästa år, om han nu fortsätter utvecklingen som det har börjat borta i Landskrona.
Det här har varit avsnitt nummer 331 av MFF-podden, där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har haft sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman, och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss, hej hej!